Podplay.
Filip Rydin försvarade Vårbynätverkets ledare i Sveriges största gängrättegång någonsin. Idag är han en av landets mest anlitade advokater. I det här avsnittet pratar han om hur det är att företräda någon som stämplats som samhällets fiende nummer ett och om våldet som tilläts växa fram när politikerna tittade bort. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Det är torsdag, vi närmar oss sommaren. Ni som lyssnar har rattat in på ett nytt avsnitt av Krimrummet. Välkommen till poddstudion här på Expressen, säger jag till dig, Filip Rydin.
Tack så mycket.
Du är försvarsadvokat och de senaste åren har du haft uppdrag i några av de absolut största rättegångarna. Jag tänker att vi kan börja med att du får presentera dig själv lite. Hur länge har du varit advokat och vad är det du jobbar med?
Ja, jag har varit advokat sedan 2005 tror jag var. Så det börjar väl närma sig 20 år.
Erfaren?
Ja, det får väl andra bedöma. Men började min karriär mycket kort faktiskt på affärsjuridisk byrå. Jag höll bara på med egentligen transaktioner och kommersiella processer. Men sen gav det ena det andra. Hamnade i några ekonomiska brottmål. Södertäljemålet med flera och det ena gav det andra som sagt och sen har det mer och mer blivit brottmål och idag så är det väl i stort sett uteslutande brottmål.
Det har varit några väldigt uppmärksammade mål senaste tiden för dig. Det som kanske har resulterat i mest medial uppmärksamhet är förmodligen uppdraget som offentlig försvarare åt Vårbynätverkets ledare Shihab Lamouri. Jag tänker att vi kan börja där. Det har beskrivits som Sveriges största gängrättegång någonsin med 30 åtalade. När rättegången inleddes för lite drygt ett år sedan så märkte man direkt att det var ett speciellt mål. Säkerhetssalen på Bergsgatan i Stockholm var full av både journalister och åhörare. Det var så många åtalade att man fick dela upp dem i tre olika salar. Allt detta var under brinnande pandemi också så man var inte van att se så mycket folk samtidigt. I allt detta virvar så sitter du längst fram till höger i huvudsalen med då din klient Shihab Lamouri bredvid dig. Vad har du för intryck av den här dagen när du tänker tillbaka?
Ja, då ska man ju se det i ljuset av att då hade vi förberett den här rättegången i och för sig länge. Så att det var ju så att säga, det var inte första dagen som man kastades in i målet men det var ju första dagen som så att säga blev i det offentliga ljuset. Och jag delar din uppfattning att det var ett ovanligt starkt mediepådrag och medieintresset var enormt. Varenda tv-kanal och varenda tidning var väl där i stort sett. Så att, det var väldigt uppmärksammat. Det var väl inte kanske förvånande för mig just där. Men så här i efterhand så man är inne i bubblan på något konstigt sätt kanske det låter som. Men så här i efterhand så om man tittar tillbaka lite så Det var ett jättemål, det var det.
Din huvudman, han stod ju åtalad för en lång rad väldigt allvarliga brott, precis som många andra i det här målet. Men jag tänker bara för att på något sätt fånga omfattningen av detta så kan jag läsa upp liksom åtalslistan mot honom. Och då handlar det om försök till mord, stämpling till mord, människorov, rån, försök till grov utpressning, allmänfarlig ödeläggelse, försök till allmänfarlig ödeläggelse, förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, synnerligen grovt narkotikabrott, synnerligen grovt vapenbrott, grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och grovt penningtvättsbrott. Det är en diger lista.
Ja, det var ett rejält urklipp ur brottsbalken där.
Mycket i det här målet handlar då om Shihab Lamouri och hans roll som ledare. Och i den allmänna diskursen i media så blir han åtminstone under en tid utmålad som någon sorts samhällets fiende nummer ett. Hur är det för dig att vara försvarsadvokat i en sån situation?
Ja, som sagt, man är ju inne i sin bubbla och man försöker verkligen att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Så att jag tror inte att hur andra beskriver klienten och hur kanske media beskriver klienten eller Man får ju en hel del mejl kan jag säga när man har den här typen av mål med diverse synpunkter på alltså, hur kan du ta uppdraget överhuvudtaget. Men det där lägger man åt sidan och man fokuserar helt på att vara påläst, ta olika delar var och en för sig och göra sitt bästa för den klienten precis som man gör i vilket mål som helst. Så att sammanfattningsvis, andras syn eller gissningar eller bedömningar avseende klienten, det tar jag inte till mig faktiskt, utan det påverkar inte hur jag utför själva uppdraget för klienten.
Det är väldigt mycket som står på spel. Känner du av den pressen?
Det är väl klart att man gör det. Jag kan ju inte säga att det här uppdraget är precis samma sak som att sitta i ett endagarsmål rörande någon begränsad narkotikabrottslighet. Det är klart att man känner en press, och jag skulle nog säga pressen är nog mer utifrån mig själv. Så att säga, är jag tillräckligt förberedd? Har jag gjort mina analyser på ett korrekt sätt? Är jag klar med mina presentationer inför domstolen etc.? Så att, det är mot mig själv som jag svarar liksom, i den delen. Jag känner ingen press från domstolen eller åklagaren eller media eller inte från klienten heller i det läget, därför att då har man jobbat med klienten under så pass lång tid så att i bästa fall så har man ett väldigt starkt förtroende från klienten, och det hade jag i det målet. Så att pressen var nog mer på mig själv.
Du nämner det. Det här har ju redan pågått under då många månaders tid. Då har han suttit häktad med restriktioner och du har egentligen varit hans enda länk mot omvärlden. Hur är det att ha en sån roll?
Ja, alla klientrelationer är ju såklart olika eftersom alla människor är olika. Men vi visste ju båda två när vi träffades första gången att vi skulle hänga en del, kan man väl säga. En del av uppdraget går såklart ut på att skapa ett förtroende från klienten i förhållande till sin advokat. Andra delar går ut på att man går igenom olika förhör, man går igenom vilka frågor man har fått och vilka svar som har lämnats etc. Så det, jag skulle säga, det är en process som pågår. Vi hade ju såklart, vi hade inte träffats förut, så att det är någon form av mänsklig relation som måste bebyggas också.
För några veckor sedan så satte högsta domstolen punkt för det här målet. Din klient döms då till 17 år och 10 månaders fängelse. Vad tycker du om utfallet här? Vad tycker du om domen?
Jag brukar ha som tydlig regel för mig själv att inte så att säga, sitta och kvälja dom i efterhand. Utan jag vill börja med att säga att jag har respekt för både tingsrätten och hovrättens dom. Däremot så tycker jag att det finns några delar i respektive dom där jag tycker att man har gjort en felaktig bedömning.
Som vad?
Man kan väl börja med det som kanske var en av de mest uppmärksammade delarna av det där målet. Det var ju kidnappningen av rapartisten Einar Grönberg. Och där kan man väl mycket kort säga att där döms min klient för medhjälp till den kidnappningen. Det är bara att när man läser det här chattmaterialet, och det här kanske belyser, vi kanske återkommer till det, belyser lite svårigheten i att sätta sig in i ett sånt här omfattande chattmaterial som det här målet faktiskt innebar. Så ser man att min klient, han får inte ens reda på att den där kidnappningen har skett förrän efter den har skett. Det vill säga efter att man har tagit honom till en viss lägenhet och efter att man har rånat honom. Och då förstår jag inte riktigt hur man kan så att säga främja ett fullbordat brott i efterhand. Och den kritiken avseende de här domarna, den skäms jag liksom inte för att säga. Mm. Den andra delen som jag tycker och kanske respekt för respektive domstolssyn, men en sak som jag tycker man kanske bör fundera på, det är väl egentligen att om man nu konstateras, vilket min klient gjorde, vara ledare för ett brottsaktivt kriminellt nätverk, det har ju domstolarna fastslagit, jag tänker inte träta om det så att säga, men i samma nätverk så finns det väldigt många andra personer, och samtidigt som åklagaren påstår att alla de här människorna är väldigt brottsaktiva. Och jag menar att man bör kanske ha en diskussion om hur långt ska man straffas enbart för att man är ledare för ett nätverk. Ska man svara för alla brott längre ner i organisationen? För jag menar att det fanns till exempel frågor kring vapenhantering och vapengömmer där jag på goda grunder säger att där kände han inte heller till att det hade skett. Men han straffas ändå för i sin egenskap av ledare. Och det blir någon form av liksom strikt företagaransvar fast i en kriminell miljö. Jag försökte lyfta det där, men både tingsrätt och hovrätt sa att det, i och med att han hade en så stark ledarposition så måste han ha känt till det där. Jag tycker inte att måste ha känt till det är samma sak som att man de facto har varit med på allting. Till saken har jag också att han bodde i ett annat land under hela den här perioden.
Ja, i Spanien under hela den här tiden.
Och då skedde det så att säga ett otal gärningar i den här förorten i Sverige. Det var en annan intressant fråga som jag tycker man... Där jag tycker att man hamnade fel, ska jag väl säga.
Den där långa listan som jag läste upp förut med brott som han åtalades för, det är också brott som han senare döms för, och det här då 17 år och 10 månaders fängelse är ett samlat straff för allt detta. Trogna lyssnare av Krimrummet vet att jag hade Anna Stråth som gäst förra veckan. Hon var den åklagare som ledde utredningen mot Vårbynätverket. Vill man veta mer om den biten kan man lyssna på förra veckans avsnitt. Men om ni inte var bekanta sedan innan du och Anna Stråth, så gissar jag att ni är det nu efter otaliga dagar i rätten. När jag sa till henne att du skulle vara den här veckans gäst, så skickade hon med en fråga. Den frågan var: hur tycker du att samspelet mellan advokaterna och åklagarna var i Vårbymålet?
Det där är väl en bra fråga att hon lyfter, tycker jag. Om man ska börja lite någon annanstans, så kan man säga att det finns ju en debatt i Sverige om att klimatet mellan försvaret och åklagarna skulle försämrats i väldigt stor utsträckning. Och nu sitter inte jag med på alla rättegångar som tur är, men jag upplever, alltså i de rättegångar som jag sitter, att oftast så är klimatet väldigt gott. Och jag tycker tyvärr att det finns en liten bild hos vissa åklagare eller representanter från åklagarmyndighet att man ibland försöker liksom att förvärra den här problematiken. Och jag delar inte riktigt den uppfattningen, för det måste förhålla sig på det sättet att i en rättegång så har vi väldigt mycket olika uppfattningar. Det är också så att vi har helt olika roller. Det måste vara tillåtet att såväl från åklagarsidan som från försvarets sida att så att säga faktiskt kritisera varandra. Man måste kunna ha en viss ton i rättssalen, men ändå kunna liksom skaka hand utanför rättssalen. Det är så jag uppväxt, att det kan vara hårt och tufft i rättssalen, men sen, när man går ut därifrån så då är man goda vänner, så att säga. Jag tycker att det har så att säga inverterat lite det där. Jag tycker inte att problemet är så stort som det ibland påskinnas vara. Med det sagt så vill jag säga att jag delar ju det som riksåklagaren och försvarsadvokaten har tagit fram i hur man liksom ska uppföra sig. Men det är ju väldigt grundläggande regler, alltså allmänt hyfs. Och det är ju, självklart ska man ha det, så att säga. Men om man kopplar över det här till Vårbymålet, sett i ljuset av den massmediala trycket och antalet åtalspunkter och mycket på spel som du själv är inne med, så är min uppfattning att såväl åklagarsidan som försvararsidan alltså skötte sina respektive åtaganden på ett eminent sätt. Jag upplevde inga problem med åklagarna. Jag delar inte deras uppfattning i alla delar, men den rättegången gick, tycker jag, precis som vanligt. Det var relativt lugnt och stilla. Det var liksom inga utbrott eller kvädesord från någon, utan det var sakligt, korrekt och respektfullt genomförande, både från försvaret men också från åklagarna.
Det är en bild som jag delar. Jag satt ju många dagar på åhörarläktaren där och följde allting. Väldigt civiliserat allting. Du hade inte bara Vårbymålet, du var även förordnad i Gamlestadmålet i Göteborg. Det är två fall som till väldigt stor del bygger på bevisning från Encrochat. Snabbt sammanfattat så var Encrochat en krypterad plattform där främst kriminella kunde chatta ostört med varandra. Fransk polis lyckades få insyn i vad som skrevs på plattformen, och med hjälp av de här chattloggarna har bara i Sverige då närmare 2000 fängelseår dömts ut. Särskilt i början, men även till viss grad idag, så fanns mycket frågetecken kring Encrochat. Det man visste var att chattarna kom från Frankrike och att det fanns ett domstolsbeslut som slog fast att insatsen hade laglig grund. allt annat runt omkring var väldigt luddigt. När jag har följt dina mål så har jag upplevt det som att du är en av de advokaterna som i högst grad har försökt få svar på alla frågor kring Encrochat. Är det en rimlig beskrivning?
Ja, vi har verkligen försökt. Vi tillsatte en liten arbetsgrupp, 4-5 olika advokater, när det här materialet kom. Och skälet till det var ju att när det dyker upp nya former av bevisning, och det gäller ju inte bara här, det gällde ju när DNA-bevisningen kom, så vill man ju så att säga veta hur har bevisningen vandrat, liksom vad är källan och vad har hänt med bevisningen fram till dess att den då ligger på tingsrättens bord. Så det satte vi oss in och i oss rätt rejält, ja, det är riktigt.
Mm. Var det lätt att få tag på den här informationen eller var det snårigt?
Ja, det var jag ska inte säga hästarbete, men det tog mycket tid i anspråk, och skälet till det var ju att svenska åklagare, jag ska inte säga alla åklagare, men det är nog min bild av att genomgående så har åklagarna inte varit intresserade av någon diskussion över exakt hur har materialet framtagits, det vill säga på vilken forensisk väg har materialet hämtat? Kommer det från den här servern i Frankrike, eller är det en avlyssning av telefonerna som vi nu vet att det är? För det vet jag att det är så. Det har den här arbetsgruppen tagit reda på. Men åklagaren hade liksom ingen position i målet. Där man sa bara precis som du säger att vi har fått den här informationen och vi utgår till och med från att den är tillåten enligt fransk lag. Och nu har vi den, och mer tänker inte vi säga om det. Mm. Det var frustrerande, absolut.
Ja, jag som följde de här målen har ju sett flera av era skrivelser, överklaganden och så vidare. Och det är både teknik och juridik som är svåra för en lekman att förstå hur allting hänger ihop. Mm. Tycker du att ni fick gehör från domstolarna för det ni la fram?
Nej, så här i efterhand så kan jag ju säga att det fick vi inte, i och med att domstolarna lutade sig hela tiden mot den här regeln om fri bevisprövning i Sverige. Och vi framförde det här som ett skäl för att få bevisningen avvisad, vilket man sa nej till. Jag kan inte kommentera det mer, men i nästa led så tyckte vi väl att det skulle påverka bevisvärdet, den här avsaknaden av information och hur bevisningen har tagits fram, och sett i ljuset av det vi visade hur den har tagits fram. Det fanns ju domstolsprotokoll från England som så här bekräftade vår uppfattning att det var de enskilda telefonerna där informationen kom ifrån. Så tyckte vi att det skulle i vart fall påverka bevisvärdet mer än vad åklagarna tyckte. Och där kan man väl säga att det är väl praxis, för det är ju hovrättspraxis på det här området som är så att säga den högsta praxisen. Och där kan man väl säga att den spretar lite grann. Alltså vissa hovrätter ställer sig mer försiktiga till Encrobevisningen, beroende på vad det finns för annan bevisning. Och vissa domstolar sätter lite fingret på det här, att det är besvärande att man inte vet hur den liksom har tagits fram. Och man ser väl också att flera hovrätter i domskäl mer eller mindre så att säga äskar lite uppåt i hierarkin, att i avsaknad av besked från högsta domstolen den här delen så måste vi hantera det på det här sättet. Men vi gjorde ett redigt försök, och det var intressant, ska jag säga. Man, jag vet ju inte ens hur en enkel PC fungerar, så att man fick sätta sig in i saker som man inte har en aning om.
Ny materia.
Absolut.
Även om det finns nyanser i olika domar så har tingsrätter och hovrätter över hela landet i stort godtagit Encrochat som bevisning, och som sagt omkring 2000 fängelseår har dömts ut. Högsta domstolen har inte tagit upp något fall. Borde man göra det, tycker du?
Jag måste säga att jag hade fel när det här så att säga eskalerade och de första domarna kom, så var jag på ett personligt plan helt övertygad om att Högsta domstolen skulle ta upp det. Jag har haft fel i det. Jag kan inte säga någonting annat. Och det som är tråkigt, men heller inte fel, det är ju att man får ju aldrig besked om varför Högsta domstolen inte tar upp ett mål. Och i det här fallet hade det varit väldigt intressant att se att varför tycker man inte att det är intressant, sett i ljuset av att det är en helt ny teknik, det är en helt ny materia, och det har utdömts, vad sa du, 1000 fängelseår.
Ja, 2000 kom det siffror på häromdagen.
Ja, den ökar varje dag kanske.
Ja, precis. Det ska vi säga att det är sammantaget med Sky och Anom då, så det är alla tre, men huvuddelen där är Encrochat.
Nej, jag tycker väl egentligen så här, oavsett vad Högsta domstolen hade kommit fram till, så tycker jag att det hade varit bra att få ett klart och tydligt besked att det här är tillåtet eller om det inte är tillåtet. Så att säga, vi i flera mål hade sluppit att lyfta den frågan.
Mm. Inkrochat känns för mig åtminstone som ett avslutat kapitel rättsligt, om man säger så. Principerna, de rättsliga principerna för bevisningen. Håller du med där? Eller har du fortfarande...
Ja, det måste jag göra. Nu, jag har ju själv skickat in ett par stycken begärande om prövningstillstånd, och flertalet kollegor gjort samma sak, så att det vore enfaldigt om att säga någonting annat, utan jag håller med dig.
I takt med att gängkriminaliteten har vuxit, skjutningarna har blivit fler, så har kraven på politiken också vuxit. Det händer mycket på det här området just nu. Jag tänkte vi kan kolla på några av de här lagändringarna som har gjorts eller som finns på förslag, bara för att se vad du tycker om de här. För något år sedan så infördes lagen om hemlig dataavläsning. Den gav polisen möjligheter att avlyssna krypterade chattar. Dock så krävs det specifika misstankar för att få till detta tvångsmedel. Poliserna efterfrågat möjligheten att avlyssna mer preventivt, och en sån utvidgning av lagen utreds nu på politisk nivå. Vad tycker du om detta?
Ja, jag tycker att man måste nog lyfta frågan lite grann. Jag kan säga, jag har den uppfattningen att jag tycker för att en enskild medborgare ska bli utsatt för någon form av övervakning, så tycker jag att det ska finnas ett skäl till det. Och då tycker jag att skälig misstanke, vilket man ska komma ihåg, är ett väldigt, väldigt, väldigt lågt beviskrav. Alltså, om jag skulle påstå att du så att säga har slagit mig i den här studion, vilket du absolut inte har gjort när jag går ut härifrån. Ja, till och med det kan vara skälig misstanke. Va? Så det är en oerhört låg tröskel att komma över, ska man vara på det klara med. Och nu vill man då i egentlig mening ta bort den tröskeln. Och då tycker jag man ska se det ur ett lite bredare perspektiv. Att man pratar ju så att säga om att det här ska ske ut brottsbekämpande perspektiv. Men jag tycker att frågan är lite större än så. Alltså, vad gäller liksom förhållandet mellan samhället eller samhällsledningen och alla medborgare, så leder det här till ett mer auktoritärt samhälle. Och då säger ju såklart polisen att men vi kommer ju inte avlyssna liksom vem som helst. Och jag har ingen anledning att tro det heller. Men enbart frågan att man tar bort alla så att säga individuella skydd, eller i det här fallet en individuell rättighet till att inte bli avlyssnad. Jag tycker man ska se det ur ett längre perspektiv. Helt enkelt.
Advokatsamfundet har också varnat för att detta kan leda till att oskyldiga personer avlyssnas. På den andra sidan så har man ett väldigt effektfullt kvitto när man tittar på Encrochat, Sky, Anom, vad man kan få ut av den här typen av avlyssning. Tror du det liksom påverkar den allmänna diskursen?
Ja, alltså jag ska börja med att säga så här, att den åtgärden som franska myndigheter gjorde i Sverige, den hade man ju inte fått göra. Och vi kan ju inte ha ett fortsatt system där så att säga, svenska polismyndigheten alltså lägger ut brottsutredningar på någon form av entreprenad till andra länder, FBI eller Frankrike eller vad det nu är fråga om. Det vill säga, det här får inte vi göra, kan ni göra istället. Det är ingen bra ordning. Då är det bättre att vi har en ordning i så fall som tillåter det och som klargör regelverket på ett väldigt tydligt sätt. Mm. Det måste man ha klart för sig. Men med det sagt så tycker jag att se frågan ur ett bredare perspektiv. Vad innebär det här egentligen? Att alla, för det är ju alla medborgare då, från sig ju så faktiskt sin rätt att inte bli avlyssnade utan skäl. Och det säger någonting om samhället i stort. Behöver inte göra några jämförelser med några andra länder. Men det finns andra länder där myndigheterna får i stort sett göra vad som helst. Och man kan diskutera om pressfrihet. Och det är också grundläggande individuella rättigheter. Och det här är en sån rättighet. Och jag tycker man kan inte bara låsa fast den till frågan att det i vissa förorter i Stockholm och Göteborg och Malmö finns väldigt mycket kriminalitet, för det gör det. Det är ingen tvekan om det. Man kan inte bara isolera frågan till att man ska ta bort en sån individuell stor rättighet enbart på grund av det.
En annan sak där det har skett förändringar den senaste tiden, det är uppluckringarna i omedelbarhetsprincipen. Principen innebär kortfattat att det som sägs vid en rättegång är det som domstolen sedan har att ta ställning till. Det innebär också att uppgifter som lämnats vid polisförhör till exempel inte alls bär samma vikt som det som sägs under en rättegång. Ett exempel på när detta kan få konsekvenser är om ett vittne berättar i ett tidigt förhör om vad som har hänt men sedan drar tillbaka uppgifterna för att man har blivit skrämd. Vid årsskiftet trädde en lagändring i kraft som banar väg för att man i större utsträckning än tidigare kan fästa vikt vid det som har sagts i polisförhör tidigare. Vad tycker du om detta?
Ja, jag kan väl ge ett konkret exempel. Jag har ett mordmål nu där man kommer till en brottsplats och så finns det en avliden person och så finns det en kvinna i den här bostaden. Och hon blir misstänkt för det här brottet men lämnar en väldigt konstig historia. Det är därför hon blir misstänkt. Men i ett senare skede så förstår eller blir polisens arbetshypotes att det är några andra som har kommit in i den här lägenheten och gjort den här gärningen. Och den här kvinnans berättelser, de fortsätter vara väldigt konstiga. Hon byter fot och jag påstår enkelt ut att hon ljuger i väldigt många polisförhör. Och sen så kommer hon till rättegången och precis som du säger så är det det som sägs vid rättegången som liksom ska äga företräde. Mm. Och det är väl rätt enkelt på så sätt i det här läget tycker jag att vid de här polisförhören så finns det ingen representant från försvaret med. Utan hon hördes i den här lägenheten, det kom två poliser, hon ljuger, det finns ingen som får ställa frågor till henne från den potentiella tilltalade sida. Och det är ju det skyddet lite som så att säga, den här omedelbarhetsprincipen gör. Så att jag värjer mig lite mot det snabbspåret, om jag får uttrycka mig på det sättet.
Och för transparensens skull så kan vi säga då är du försvarsadvokat till den som är tilltalad i det här fallet.
Just det.
En tredje och sista grej som jag tänkte vi skulle ta upp inom det här området, det är att nyligen så infördes nya regler för häktningstider. Nu får man max sitta häktad i 9 månader som vuxen eller 3 månader om man är under 18. Det finns dock undantag i den här bestämmelsen som innebär att man kan sitta längre om det föreligger vad som kallas synnerliga skäl. Vad tycker du om den här ändringen?
Den konkreta frågan är ju så att säga, vad är synnerliga skäl? Alltså jag uppfattar den här bestämmelsen, alltså så nu ska man vara medveten om att den har tillämpats under relativt kort tid, men jag uppfattar den som att det är en bestämmelse man har infört för att liksom freda sig lite mot den kritiken som fanns mot väldigt långa häktningstider. Men jag påstår också att den har inte haft någon som helst effekt, utan jag uppfattar den som en papperstiger.
Det är för brett det här med synnerliga skäl, menar du?
Ja, inom synnerliga skäl ryms ju i stort sett allting. Liksom. Jag tror inte att den bestämmelsen i sig kommer leda till kortare häktningstider eller skyndsammare handläggningar i utredningarna.
Du är verksam i ett skrå som tyvärr får man väl säga är mer omskrivet än på länge. Det senaste dryga året har en handfull advokater uteslutits av samfundet till följd av att man misskött sig. Fler kan tillkomma eftersom det finns ärenden där granskning fortfarande pågår. Du har haft närkontakt med ett av de här fallen, inte som utpekad för misskötsamhet utan som ombud. Efter att det blev känt att de två advokaterna som kallat sig för kungen och prinsen läckt information till ledare i Vårbynätverket och Dalennätverket så öppnades ett uteslutningsärende. I den processen var du ombud för kungen. Hur upplevde du det ärendet?
Egentligen som vilket uppdrag som helst. Alltså ett ärende, ett uteslutningsärende av den karaktären hos advokatsamfundet, det är ju lite att likna vid så att säga förberedande skriftväxling. Alltså kommer in en anmälan, kan man ju likna med ett åtal, försvaret ska yttra sig, kan man likna med ett svaromål eller någonting. Och sen så förbereds målet och så genomför man en huvudförhandling kan man säga, fast den sker på advokatsamfundet, kallas för sammanträde. Jag jobbade ingenting annorlunda i det uppdraget än vad jag gjorde för det ärendet vi pratade om alldeles nyss. Utan man tar in materian, försöker analysera den, går igenom den med klienten. Man lägger fram de kritiska synpunkter man har. Enkrochat-frågan var ju en del i den utredningen också. Så att jag såg ju det uppdraget precis som vilket försvaruppdrag som helst. Och tänkte väl just i det uppdraget så tänkte jag kanske inte mycket på den problematiken som du övrigt berör, som vi kan prata mer om givetvis. Men ett vanligt försvararuppdrag avseende en faktiskt väldigt utsatt person i det läget. Alldeles oavsett vad hen hade gjort eller inte gjort så var det en väldigt pressad situation.
Mm. Hela det här fallet slutar med att både kungen och prinsen blir uteslutna ur samfundet. Detta är som sagt ett fall av flera det senaste året. Går man tillbaka några år så såg det inte ut så här. Varför är det så nu, tror du?
Det är ingen enkel fråga och jag har såklart inget vetenskapligt svar. Jag kan ju bara ha någon form av personlig uppfattning. Jag tror att en sak är att advokatsamfundet har infört en regel som säger att du blir advokat efter 3 år. När jag sökte in så hade jag jobbat i 5 år. Det är ingen gränslös liksom skillnad på så sätt. Men jag tror att det kan vara en delförklaring att unga människor, inte alla, absolut inte, men vissa unga människor kanske blir advokater lite för tidigt. Man kanske inte har mognat lite, och hänger man på det så kanske man, när man har blivit advokat, så kanske man faktiskt enkelt uttryckt inte liksom har gått lite i lära hos någon äldre advokat tillräckligt länge. För att nästa steg blir också att de här unga advokaterna väldigt tidigt öppnar egna advokatbyråer. Mm. Och då hamnar man i en ytterligare en situation som kan vara en del av den här problematiken. Och det är konkurrenssituationen. Man vill väldigt snabbt bli efterfrågad. Man vill väldigt snabbt sitta i de målen som vi har pratat om tidigare här idag. Och då kanske man, jag ska absolut inte alla som sagt, men ett fåtal, kanske är känsligare då för så att säga att i någon form av konkurrenshänseende utföra vissa tjänster som man absolut inte får göra.
Mm.
Det är en komplex fråga, men jag håller med dig, det är betydligt vanligare. Fortfarande så ska man väl säga att det är väldigt ovanligt med tanke på hur många advokater som finns i Sverige, men flera och flera uppmärksammade, absolut.
Mm. Du har ju varit flitigt anlitad i de här uppmärksammade målen som vi pratar om. Ibland så kan man möjligen väl slängigt prata om gangsteradvokater eller gängadvokater. Upplever du risken att hamna i ett sånt fack?
Nej, det är ju andra som sätter mig i det facket i så fall. Och då får ju andra göra det, men jag försöker motverka det genom att jag försöker alltid att vara mest påläst. Jag försöker alltid vara väldigt korrekt. Jag ägnar mig inte åt kanske tveksamheter som andra advokater gör. Jag försöker att positionera mig i målet utifrån ett gediget och seriöst arbete. För jag tror att är det någonting som man liksom kan nå framgång med så är det just det. Och inte de här så att säga genvägen, om man säger så.
Mm.
Så jag har ju en bakgrund som affärsjurist och där fick man lära sig liksom noggrannheten och man får ett bra språk påstår jag liksom, både skriftligen och muntligen. Så att jag försöker fortfarande arbeta lite så, att arbeta väldigt professionellt och seriöst helt enkelt. Jag tror att det märks och saken är också att märker klienten det? Och så jämför klienten det med andra advokater som kanske inte är lika pålästa, och då har du din klient ändå. För i slutändan, oavsett alla tjänster som klienter kan begära, så är det ett gediget och professionellt arbete som du märker och vill ha.
Det har ju kommit åtskilliga rapporter om att de kriminella nätverken lyckas utöva påtryckningar i olika sammanhang. Ett sådant sammanhang är ju då just påtryckningar mot advokater. Du som har varit aktiv i flera sådana här mål, har du upplevt något sånt?
När jag var yngre så har jag absolut fått frågor om tjänster som man inte ska utföra. Men jag har alltid varit av den uppfattningen att jag säger nej direkt. Och så förklarar jag varför jag säger nej. Det vill säga att jag arbetar inte så, att jag arbetar på det här sättet. Och vill du ha någon annan advokat så ställer jag givetvis min plats till förfogande. Så att det finns bara en väg att tackla en sån frågeställning. Och det är att säga nej direkt. För jag inbillar mig att gör du någon liten tjänst och då ska du göra nästa tjänst och till slut så kanske du sitter liksom i klona på någon helt enkelt. Va? Mm. Så det är livsviktigt att säga att nej, det där håller vi inte på med. Och klienten tjänar ingenting på de där åtgärderna i längden heller.
Mm.
Det klienten tjänar på är ett konstruktivt och effektivt försvar i själva rättegången. Och det kan du bara uppnå på ett sätt, det må vara väldigt förberedd.
Man tar hela Vårbymålet här och det som sker kring det. Då har vi det som sker lite innan allt drar igång egentligen. När man har då ledaren och hans bror som pratar om advokater. Man letar efter en advokat som vill prata och så vidare. Så det är så man beskriver det. Det här är långt innan du kommer in i bilden, kan vi förtydliga och säga. Och det underförstått betyder detta då en advokat som kan göra tjänster som går utanför rollen. Man vet att det finns ett sånt narrativ hos dem tack vare de här chattarna. Och sen så har man också kungen och prinsen då som till synes står till bud för att utföra såna här tjänster. Då har vi att du hamnar som försvarsadvokat då för ledaren Shihab Lahmoury. Du är också ombud för kungen i advokatsamfundet. Alltså kan du känna någon risk eller rädsla för att liksom gå in i såna roller när det finns ett sånt narrativ? Man letar efter en advokat som kan prata, man har en annan advokat som kanske har gjort det här. Att, alltså guilt by association på något sätt. Mm. Finns det några sådana tankar hos dig?
Just avseende försvaret i Vårbymålet så var det inte något som helst problem. Absolut inte. Den klienten fattade väldigt tydligt vad det var som krävdes för att genomföra det uppdraget. Och det behövde så att säga inte pratas med någon eller gurras, tror jag det stod i chattarna. Sånt där. Men det var inget problem alls. Jag fick inte ens någon fråga från honom, ska jag säga. Men han förstod tidigt att här behöver du någon som kan sätta sig in i det här och liksom göra ett bra jobb. Så att, det var inte alls något problem.
Understryker igen att det finns inga såna som helst misstankar om misskötsel mot dig i det avseendet. Det var bara intresserad av hur man tacklar det narrativet.
Jag förstår det och man ska vara sig själv och man ska arbeta på sitt sätt. Och det där är tillräckligt problematiskt att det existerar så som det gör.
När du sitter i rättssalen så är du då försvarsadvokat och har en roll. Om du kliver ur den för ett ögonblick och tittar på hur våldet ser ut idag. Under årets 4 första månader har vi 133 skjutningar i Sverige, 27 skjutvapenmord. De senaste 2 åren har vi legat på rekordnivåer, men årets siffror hittills ligger redan långt över den kurvan. Vad tänker du om våldet som vi lever i idag?
Att man personligt då, som sagt, att det här är någonting som jag tror man måste se på väldigt lång historisk sikt tillbaks. Min uppfattning är att ingen bestämmer sig från den tidpunkten man går på förskolan att jag ska bli ledare för ett nätverk. Utan det händer saker och ting på vägen. Vi har väldigt eftersatta skolor, eftersatta förskolor, vi har eftersatta hyreshusområden ute i förorterna. Jag tror att bortglömdheten i den delen ska vi liksom inte underskatta, och det är alldeles oavsett vilken typ av färg det har varit på regeringarna i det här landet sen de här komplexen byggdes i slutet på 50-talet och början på 60-talet. Det där har så att säga samhällets ledning arbetat ihop till genom helt enkelt att inte titta åt det hållet. Det är min uppfattning. Mm. Och sen till slut så i kombination då med att det florerar mer vapen, det kommer in mer vapen till Sverige. Kan jag med Öresundsbron göra till exempel, om man ska ta någon geodemografisk syn på det. Men så här, det är många saker som samverkar och viljan att ta till våld för egentligen bagateller, om man nu ska säga så, har liksom stegrats. Så jag tror att det är ett stort samhälleligt problem.
Mm. Du läser ju många förundersökningar, kommer i kontakt med den kriminella miljön på många sätt i ditt jobb och antar jag har fått en bild av hur den ser ut genom det. Har du gjort några egna reflektioner på vad man kan göra för att vända det här?
Ja, jag tror, låter jag som en politiker, men det är absolut inte. Men jag tror att man måste inse att det finns inga genvägar. Det finns ingen quick fix på det här problemet, utan vi måste börja om. Och att göra om det här, det vill säga skola, omsorg, möjlighet att sätta folk i arbete, fritidsgårdar, ge idrottslivet större förutsättningar. Jag tror att det kommer ta en generation. Det här kommer inte lösas genom att vi låter övervaka alla människor. Det kommer fortsätta ändå. Utan jag tror att vi måste göra om och göra rätt, och det kommer ta årtionden, absolut.
Detta samtidigt som vi lever i ett klimat där man vill se snabba åtgärder, ja, snabba lösningar. Ja. Går inte riktigt ihop.
Nej, man kan ju säga det. Om man tittar på en partiledardebatt idag, så är det ju, det är inte ens spännande längre. Nej. Alla säger ja till allting. Säger någon 200, så säger någon 300, så säger nästa person 400, så säger den första personen 500. Så att det, jag tror inte på de quick fixen. Det kan säkert finnas behov av vissa direkta insatser. Det kan vara polisiära insatser, eller det kan vara insatser ifrån till Domstolsverket eller åklagaren eller vad som helst. Men på lång sikt så är det helt andra saker som om vi ska vända det där.
Mm. Tycker, kan det kännas motigt att vara försvarsadvokat i en tid när man ändå känner att det, de åtgärder som föreslås och så vidare, de är åt det mer auktoritära hållet, rätt eller fel?
Ja, man kan väl som försvarsadvokat, om man kopplar på den rollen, så kan man väl känna att alla vindar blåser åt samma håll just nu. Det kan man säga.
Mm. Tycker du om det?
Nej, det tycker jag inte om.
Nej. Nej. Gör ditt jobb svårare?
Ja, det vet jag. Men det är...
Kan du förstå det också, givet bara våldsstatistiken är ju ett typ av facit. Mm. Den insyn som man har fått tack vare de här krypterade chattarna visar också att läget ser i vissa avseenden långt mycket värre ut än vad man tidigare har trott. Mm. Kan du förstå då behovet av mer auktoritära åtgärder?
Ja, samtidigt så är jag inte riktigt säker på om jag delar det här att... vi har fått facit, sa Anna Stråth i förra programmet. Och det kan hon göra rätt i till viss del. Men jag tror att de sakerna som folk liksom har skrivit om på Encrochat, de började man ju inte bara skriva om eller göra bara för att man fick en krypterad telefon. Utan jag tror att den problematiken ligger längre tillbaka i tiden också. Så jag tror inte att problemet har kommit väldigt nyligen och därför väldigt snabbt kan åtgärdas. Utan jag tror att problemet ligger betydligt längre tillbaka i tiden. Men däremot så har ju uppmärksamheten och så att säga, fler människor kanske har förstått hur det är ute i de här förorterna genom det man kan läsa de här chattarna. Men jag tror egentligen inte att, så att säga, själva brottsligheten har förändrats enbart när de infördes, så att säga.
Som kriminaljournalist märker jag i alla fall av att det är åtalssäsong nu. Förundersökningarna ska bli klara innan semester, man ska hinna klart med rättegångar och så vidare. Det är mycket som kommer på en och samma gång. Vad väntar för dig den närmsta tiden?
Jag har framförallt två stora mål innan semestern, och det är ett stort narkotikamål i Uppsala som vi ska köra i säkerhetssalen i Stockholm. Mot din tidigare gäst för övrigt. Och sen har jag ett ekomål som jag ska köra också, och ett mord i Uppsala, men det är hovrätten, så det är inte särskilt omfattande.
Inte lika krävande att läsa in sig på material.
Nej, det är inte lika omfattande, framförallt inte lika många förhandlingsdagar, men sen hoppas jag på en semester.
Mm. Ja, men vad skönt. Jag önskar dig lycka till i målen framöver här, och sen en trevlig semester. Vi sätter punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. Tack Filip Rydin för att du ville komma hit.
Tack så mycket.
Nästa torsdag kommer ett nytt avsnitt. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.